Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hej och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Sinnessjukt med mig, Christian Dahlström, en toxiskt maskulin youtuber med jättelika biceps. Idag ska ni återigen få möta professor Elias Eriksson, och av era reaktioner att döma verkar ni gilla honom väldigt mycket. Jag skrev till honom här mellan avsnitten att reaktionerna något överraskande har varit odelat positiva. Det var tråkigt att höra, svarade han, och skojade om att vi då nog inte varit tillräckligt frispråkiga. Vi får väl se om ni lackar ur i det här avsnittet istället. Annars har vi en fjärde och sista chans i det extra långa sista avsnittet, som dock bara är tillgängligt för Patreons. Där får ni veta vad Elias tycker om den senaste hypade depressionsbehandlingen ketamin, om psykedelika i allmänhet, om huruvida läkemedelsbolag begraver studier, om litium, om ADHD-läkemedel, om antipsykotika och om nästa genombrott i psykiatriforskningen, samt då alla era lyssnarfrågor där ni bland annat får höra den lite syrliga frågan från Christian Ryck som handlar om varför Elias är så arg på KBT. Det vill ni inte missa, det tror jag att ni inser själva. Dessutom kom ju fjärde och sista delen av Freud-dokumentären om vargmannen direkt i avsnittet efter det. Patreon.com/sinnessjukt är det som gäller, och förutom att ni får en väldig massa supercontent så hjälper ni mig att fortsätta hålla podden vid liv. Jag sitter exempelvis nu och överväger att ta mig till Oxford för att intervjua vår svenska genetikexpert Amir Sarjaslan. Och om det fortsätter trilla in medlemmar som det har gjort den senaste tiden, så lovar jag att göra slag i saken där. Jag har för övrigt beslutat att göra samma sak som förra våren, nämligen att skänka alla nya patroners första betalning till Ukraina nu inför den väntade våroffensiven, då Ukraina behöver allt stöd de kan få. Förra året skänkte jag pengar till Läkare utan gränser. I år tänkte jag skänka dem till Blågula bilen, som hjälper ukrainska försvaret med lastbilar och förnödenheter, och som jag även har skänkt en slant till privat. Så det värsta som kan hända om ni blir medlemmar nu och ångrar er är att ni har skänkt pengar till det ukrainska folket. Inte en spänn går till mig i så fall. I dagens avsnitt med Elias fortsätter vi att prata om antidepressiva. Ger de en ökad självmordsrisk? Fungerar de för barn? Är de beroendeframkallande? Och är det någon mening att testa nya antidepressiva om man redan har testat många olika antidepp som inte har hjälpt? Med det sagt har det blivit dags att återvända till min intervju med den roliga och mycket intressanta professorn Elias Eriksson från ett kontorshotell i centrala Göteborg den 21 mars i år. Varsågoda! Vissa läkemedelsmotståndare hävdar att antidepressiva läkemedel kan öka självmordsrisken. Stämmer det?
Det vore dumt att säga att det inte kan förekomma. För det skulle uppmuntra. Jag menar, jag vill ju att man ska följa upp sådana behandlingar väldigt noga. Och jag vill ju därför att man inte ska ta någon risk, så att säga att nej, det händer inte. Så Vore det dumt av mig. Men för det första tycker jag inte då, som jag nämnde förut, inte så imponerad av de här fallrapporterna som låter ruska när man läser om dem på internet, men där det just är fallrapporter och mot, om man tar i beaktar att de här har ätits av flera miljarder människor och det är människor som ofta har en psykiatrisk problematik nästan alltid och så det är ingen bra evidensbas så att säga. Om man då tittar, vi kollade på detta också, återigen Jakob, nyligen nämnde Jakob Näslund som nu håller på att bli psykiater i Göteborg, han vi tittade då på ångest item på Hamiltonskalan, hur ser det ut första veckan? Och vi trodde kanske att det skulle vara en liten ökning och sen en minskning. Men det var signifikant så att det var mindre suicidskattning i SSRI-gruppen redan vecka ett. Så att vi fann inget stöd för någon förstärkning. Detta var hos vuxna, hos barn eller hos individer under 4 år, så såg vi varken eller. Det var inga signifikanta skillnader där särskilt. Men hos över 4 år så var det gynnsam effekt redan från början. Och det gäller då sammanslagna data på cipramil, paroxetin och sertralin. För oss hade Gibbons som medarbetare i USA gjort precis samma sak. De hade också, precis som vi, haft patientnivådata som man ska ha. Så jag är all heder åt dem, och de var för oss här. Och de tittade istället på samma sak på fluoxetin och venlafaxin och hittade precis samma sak. Att de såg inget tecken till mer suicidskattning i SSRI-gruppen och en gynnsam effekt. Jag tror de såg det efter vecka 2 och vi såg det efter vecka 1, men det är hugget som stucket. Så att de data talar för att nettoeffekten åtminstone är gynnsam. Likaså finns det sådana här populationsstudier där de har tittat på med läkemedelsregister olika slag i USA och även andra länder. Man tittar på när man sätter in SSRI och då ser man att självmordsrisken, och det är inte så konstigt, det är som störst innan man sätter in de här medlen, och det är ju då folk hamnar i psykiatrin och så det är inte så konstigt. Men man inte heller där fångar man upp någon sån här tendens att det skulle öka risken.
Visst finns det några studier där man har sett hos barn att paroxetin...
Jag har inte kommit till barn än.
Okay.
Det är väldigt många år, det känner jag. Du får stoppa mig om jag pratar för mycket. Men vad vi kan säga då är att nettoeffekten är gynnsam, men därmed har vi inte sagt att det inte kan finnas paradoxala reaktioner. Man kan reagera paradoxalt på läkemedel. Det finns ju någon som reagerar på benzodiazepiner tvärtom mot vad nästan alla andra gör och så. Så att jag har absolut aldrig sagt att det inte kan förekomma. Men vi har inget stöd för att det är så. Men jag tycker man ska vara uppmärksam på möjligheten. När det gäller barn är det en helt annan femma. Är det att, rätt sagt, där kan jag inte åberopa några egna data, för vi har inte ännu studerat detta. Men just nu vi håller på att försöka samla in, och det har varit oerhört segt, men att samla in en motsvarande datamängd från barnstudier och patientnivådata på alla relevanta studier. Och vi lyckas med det, och det ser ut som det ska lösa sig nu. Återigen, det är Alexander Lisinski i samarbete med Fredrik Ronomus som framförallt håller detta. Då kommer vi att kunna besvara de här frågorna. Och jag vill inte föregripa det. Jag har idag ingen åsikt helt enkelt. Inte om hur SSRI hjälper hos barn. Inte om hur rejäl den här risken för symptomförvärring är. Man kan väl säga att det är inga självmord man har sett i de här studierna, utan det är just skattning av självmordsbeteende som man har sett ökat i någon paroxetinstudie.
Du skriver att de har funnit fler om än mycket få suicidförsök och suicidtankar hos SSRI.
Ja, försök har förekommit, men dödsfall tror jag inte, fullbordade tror jag.
Nej, men det är ändå ganska allvarligt om man ska se fler försök, det är väl inte optimalt.
Nej, och det beror på vilket karaktär försöket har haft och så, men absolut inte optimalt. Och frågan är då om detta är konsistent genom studierna eller om det råkade vara just några studier där. Men jag har ingen åsikt. Det kan mycket väl vara så att vi kommer att bekräfta det här i våra studier. Eller kommer vi inte kunna bekräfta det. Men jag vill återkomma den frågan.
Ja, jag förstår.
Här är jag inte alls kategorisk.
Nej, jag har ingen
aning om... man kan säga att just den där studien... Det finns en studie av av Meparoxetin just, heter väl 329 tror jag, trial 329 och sådär, som väckte viss uppmärksamhet där några av dem som är väldigt, har en väldigt stark anti-SSRI bias, exempel David Healy i England, i Wales tror jag, de publicerade i British Medical Journal där de, en artikel där de så att säga ifrågasatte den här studien och sa att för det första var det ingen antidepressiv effekt, vilket man hade antytt ändå att det kunde vara, och för det andra så var det de här negativa biverkningarna. Och det var ändå, och där gjorde vi en liten replik ändå, det är det enda vi har gjort någonsin i barnfrågan, men då tittade vi på den studien och visade sig att när det gäller det symptom som vi ser faller ut oftast hos vuxna, nämligen depressed mood. Mm. Där var det en signifikant fördel av paroxetin i den studien. Då var de väldigt formalistiskt lagda, de här författarna, sa att eftersom företaget inte från början hade sagt att man skulle titta på just depressed mood, så får man inte titta på det. Det är en väldigt konstig attityd som är vanlig hos de här evidensnördarna nu för tiden, de här kockerna, så att har bolaget sagt att de ska titta på en viss primär effektparameter, då får man inte titta på något annat. Och det där är ju löjligt. Det är klart att man som kanske inte företag kanske inte kan dra några stora växlar på andra fynd, men som forskare måste man kunna titta på andra symptom också. Det är klart att det är intressant om paroxetin i den studien faktiskt var signifikant bättre än placebo och att minska depressmord hos barn. Mm. Så det påpekar vi en liten replik på den studien. Bara. Men annars tycker jag säger jag nog pass på den frågan när det gäller vilken roll de här bör spela för barn. Jag tror vi har väl en känsla av att det finns en ålderseffekt, så att ju äldre man blir desto tydligare blir effekten.
Ja, men precis, för det tänkte jag säga där. Du skriver ändå att det är inte osannolikt att effekten avtar med sjunkande ålder.
Nej, absolut.
Och jag menar, om det då trots allt finns vissa studier som visar ökade suicidförsök och sämre effekter, låter inte toppen ändå för barn och antidepp.
Även... Samtidigt finns det enstaka studier i alla fall som visar en klar antidepressiv effekt hos barn. Men vi vill gärna se alla studier, negativa som positiva, publicerade som icke-publicerade, innan vi har någon åsikt. Så att man ska nog inte avfärda dem. Och jag vet många mycket erfarna och kunniga barnpsykiater som ändå använder dem då och då för barndepression. Så jag är en svår fråga tycker jag. Låt oss stanna med det.
Du, en annan invändning är att antidepressiva är beroendeframkallande. Att även om de inte skapar ett sug eller en kick som andra läkemedel gör, eller vissa andra läkemedel gör, så är det så svårt att sluta med dem att man kan kalla det att kroppen blivit beroende av läkemedlet. Vad säger du om den kritiken?
Dels är det en terminologifråga. För jag säger ofta då i olika sammanhang att de här inte är beroendeframkallande. Och då blir folk jättearga och säger att jag hade väldiga utsättningsbesvär. Och det är då olika saker. Och jag lägger i beroende, det är inte så att jag tycker man ska följa DSM eller någon annan. Det finns ingen lag om hur man definierar olika tillstånd och så. Så det är inte ens DSM i någon lag. Nej. Eller någon stentavla inhugget vad man ska tycka. Men med beroende, jag menar att beroende är ett bra ord att reservera för sånt där man, sådana substanser där man har en direkt, får en direkt kick när man tar det, eller någon slags eufori eller lugn, ett samband mellan drogintag och reaktion som du inte alls ser på antidepressiva. Mm. Och som då leder till just det här du säger, ett väldigt kraftigt craving, sug, som leder till att man försummar annat, att man gör vad man kan för att komma över drogen. Och så, vi har ju väldigt tydliga exempel på det, till exempel opioiderna, den här katastrofala utvecklingen i USA och sådär. Så jag tycker man ska reservera det begreppet för den tillståndet, och då har du på alkohol förstås, alkoholism, den sanna alkoholismen, inte då alkoholmissbruk utan alkoholism och det sanna märkelse. Och du kan ha det på benzodiazepin, eller ja, i någon mån på benzodiazepin, och framförallt barbituraterna hade du det rätt ofta och så, va. Så att det finns läkemedel som helt klart ger, ja, benzodiazepina kan ge kraftfullt beroende på det sättet. Och det gör inte antidepressiva. Och det är, så därför tycker jag det, och det är liksom att devalvera termen om man använder det för antidepressiva. Jag är inte den första som kommer med den argumentationen, men om du här ger det ner till Femmans torg och försöker sälja en opioid, Triocomp eller vad du vill, så kommer du omedelbart hitta en svart marknad. Försöker du sälja Valium, hittar du omedelbart en svart marknad. Kommer du med fick en fulla av Cipramil och vill sälja dem kommer du inte att få en enda kund. Mm. Det finns ingen svart marknad för antidepressiva och det gör det för alla droger som har det här, den typen av craving. Däremot så har man utsättningsbesvär och det är också någonting som redan Kjell Modig var väldigt uppmärksam på när han höll på med klomipramin tidigt där med panikångest. Att, och, för det första så är det aldrig bra att sluta abrupt utan man trappar ner ut dem långsamt. För det andra är det så att ofta är ju de här utsättningsbesvären inte just att man får en massa ångest och så, utan mera lite yrsel och lite ljusblixtar kan man liksom se och vissa känner sig lite allmänt ruggiga och lite influensasjuka och vill helst lägga sig på bingen och sådär. Så att
det låter ju i och för sig lite obehagligt kanske.
Ja, absolut obehagligt, men inte sånt att du sen går ut och begår kriminalitet för att komma över ett nytt paket av sin familj. Det är inte liksom det. Och sen finns det säkert också de som får ökad ångest och depressivitet. Och då blir det ju alltid det här problemet. Är detta ursprungsåkomman som har kommit tillbaka eller är det utsättningsbesvär? Och jag tycker absolut inte man ska bortse från möjligheten att det är utsättningsbesvär och att det kanske borde ha uppmärksammats mer i studier och sådär. Svårstuderat i och för sig, det är inget drömprojekt för forskning för det är så svårt att differentiera så. Men ja, det kan nog vara så att man underskattat det här, att det är lite vanligare. Samtidigt kan man säga att det har ju allmänläkaren använder ju de här så oerhört mycket och hade det varit ett vanligt fenomen hade man ju fått en massa, hade ju allmänläkarna inte, då hade det här inte varit lätthanterliga medel. Vad som gör att det är så populärt i primärvården är just att de är rätt lätthanterliga. Hade det varit som, jag menar, det dröjde inte så länge när Valium hade förekommit marknaden att man började dra den åt sig och märkte att patienter satt fast i detta. Det är ju inte samma grej med antidepressiva, utan jag tror ändå att de allra flesta kan sluta ganska utan större problem om man trappar ut det långsamt.
Det kan man ju säga kanske på tal om det, tidigare frågan om självmord, att SSRI kom på början av 80-talet, kanske brett 90-talet i Sverige, lite, alltså ökade väldigt snabbt. Och sen 80-talet har man ju sett att självmordstalen har halverats i Sverige. Alltså de har ju gått åt varsitt håll.
Ja.
Det är ju inte förenligt med varandra om det hade varit jätte...
Självklart är det så. Och inte minst brukar Göran Isaksson påpeka detta. Utomordentligt bra forskare och psykiater, nu pensionerad. Han har ju skrivit mycket om suicid och jag håller helt med honom. Jag är en Isaksson-anhängare i den här frågan.
Kritiker som Götze, som du nämnde innan, och Whittaker har även riktat tre andra argument mot psykofarmaka som du sammanfattar i boken. Det första argumentet beskriver du så här: antalet som sjukskrivs eller sjukpensioneras för depression och relaterade diagnoser i många länder har ökat parallellt med ett ökande användande av antidepressiva medel. Är det så?
Ja, det är ju så i Sverige, i alla fall är det ju så, och det, då är det bara att konstaterar ju att sjukskrivningstalen beror ju på så väldigt mycket annat. Det är ju uppenbart så att det beror ju på ekonomiska incitament och socialförsäkringssystem och sånt där. Så att det går inte att dra några slutsatser. Om man tittar epidemiologiskt, går ut och frågar befolkningen, så är det inte så att depressionen har ökat i samhället, utan det är ju ganska konstant. Så att det där är, det är en ganska ointressant statistik, tycker jag. Så det är ett sånt samman.
Det andra argumentet är...
Men däremot är detta en sak, nu får jag lite reklam för herr Lesinski och Hieronymus som jag nämnde förut.
Igen.
Igen, jag får betalt av dem varför varje gång jag nämner deras namn. Så det är en sak vi ska titta på just också, om det går att se några samband mellan hur ofta de som långtidssjukskrivs för depressivitet också har fått antidepressiva och så vidare. Och inte har fått och så. Så att vi kommer inte att kunna besvara de här frågorna tydligt, men vi kommer kunna kasta visst ljus över frågeställningen kanske.
Det andra argumentet är, skriver du, att vi de senaste åren har bevittnat en kraftig ökning av prevalensen av vissa psykotiska tillstånd, som till exempel bipolär sjukdom och ADHD, vilket författarna uppfattar som en iatrogen epidemi orsakad av antidepressiva medel och ADHD-farmaka. Ja. Vi är lite inne på samma...
Det är helt enkelt fel. Det är bara, det är mycket enkelt. Vi har ingen ökning av de här tillstånden. Mm. Vi har en ökad diagnostisering av dem, ökad uppmärksamhet, men vi har ingen ökning. Ja, du nämnde att min far var psykiater och jag har mycket av hans mycket omfattande psykiatrisk litteratur. Jag plockade fram en psykiatribok från någon gång då på 50-talet där man angav bipolär, det som då kallades manodepressiv sjukdom som motsvarar bipolär 1 idag. Och angav prevalens talen i ett antal olika länder, ett antal olika studier då, vilket alltså var innan farmaka hunnit slå igenom. Och så jämför jag med WHOs ganska aktuella världsomspännande epilogiska studier, och det var exakt samma. Eller ingen ökning. Och ADHD likadant. Mm. Om du frågar vår ledande ADHD-expert Kristoffer Gillberg här i Göteborg, så menar han ju inte heller att ADHD har ökat, utan diagnostiken ökar för det har kommit till ropet, men faktiskt så finns det inte mycket som talar för att prevalensen av ADHD har ökat. Så det, dessutom finns det studier man mer specifikt tittat på detta med till exempel centralstimulantia och så, och inte sett samband. Så att det här kan man bara avfärda som en myt.
Ja, det tredje argumentet beskriver så här: det finns okontrollerade naturalistiska uppföljningsstudier som visar att de patienter som under uppföljningstiden konsumerat störst mängd psykofarmaka också är de som vid uppföljningstillfället är svårast sjuka. Vad säger du om det?
Ja, det där är så dumt. Ja, men det är ju... Du skulle se precis samma sak om du tittade på till exempel diabetes. Antingen har du en lindrig form av typ 2-diabetes så kanske du med lite motion inte behöver ta medicin. Har du en allvarlig form så har du mer medicin och mer diabetes 10 år senare. Samma sak med astma, med reumatoid artrit, vad som helst. Jag vill minnas, jag kanske minns fel, men jag vill minnas att det var ju så att Peter Götze fick en väl, tycker jag, framträdande plats i Läkartidningen någon gång, och då blev det en debatt, om det var då eller om det var, men jag vet till exempel Mikael Andén försökte förklara just det här då för honom i någon slags sån där kommentatorsfält, va? Eller om det var i någon debattartikel. Mikael Andén är ju, du känner ju honom också, psykiater i Göteborg, också försökte förklara just detta självklara samband, att det gäller alla sjukdomar, att läkemedelskonsumtion går hand i hand med sjukdomens allvarlighetsgrad.
Ja. Du skriver också angående kritiken mot påståendet att psykisk sjukdom och främst så kanske depression är en slags kemisk obalans, att detta var en teori som skapades på 60-talet som främst kritiker använder sig av idag, och att givet vad man då visste var de hypoteser som formulerades inte alls orimliga, men det var knappast ens någon som såg detta som annat än högst preliminära teorier. Att idag, mer än 50 år senare, gå till storms mot uppfattningen att depression enkelt kan förklaras som en brist på serotonin utgör därför vad som brukar benämnas en strawman-argumentation. Och jag tänker att det var preliminära teorier känns ju väl som en väldigt rimlig invändning, men mitt intryck är ändå att det här argumentet om kemisk obalans trots allt används rätt ofta av exempelvis läkare för att kanske göra det lätt för sig under en korta stund när man har med en patient på en vårdcentral eller sådär. Och du har ju också länge stått i olika antidepressiva läkemedels bipacksedlar. Jag tror till och med kanske att det gör det fortfarande. Gör det inte lite enkelt för dig när du säger att det är ett halmgubbe-argument?
Jag tycker ändå det är. Man kan säga så här att när de här hypoteserna uppstod var det verkligen inte läkemedelsindustrin som tänkte ut dem. Det var sådana som Arvid Carlsson till exempel. Och detta var på 60-talet innan man till exempel visste att glutamat var ett signalämne. Det vet vi idag är det absolut viktiga signalämnet. Man visste inte att GABA var det. Man visste nästan ingenting. Man hade just enats om att det förekommer kemisk transmission. Då hade man de här ändå ganska dramatiska fynden att reserpin som sänker serotonin verkade kunna ge depression. MO-hämmare som ökar serotonin var antidepressivt, tricykliska och så vidare. Att man då formulerade de här hypoteserna var inget konstigt alls. Och vad mer är de här, det var ju jävligt bra att man formulerade de här hypoteserna, för annars hade ju Arvid inte utvecklat för SSRI-medlet och vi hade inte haft SSRI-preparat som ju har ändå påtagliga fördelar framför tricyklika. Så på det sättet har ju läkemedelsutvecklingen varit en slags bekräftelse på att det var inte alls negativt att man formulerade de här hypoteserna. Men även om de då inte visade sig alla avseenden var rätt, så var det i alla fall man var på rätt spår. Serotonin har med saken att göra. Det var inte dumt att ta fram ett SSRI-medel, vilket man gjorde. Sen har man då, tycker jag, det andra feltänket här är att det här har haft någon som helst betydelse för förskrivningen och marknadsföringen, och det tror jag inte det har. Om man just när det gäller SSRI, så visst det fanns enstaka annonser där man skrev att vid depression har du brist på serotonin i USA då, där man har rätt att göra reklam till patienterna själva. Men du har ju haft enorm förskrivning av Valium utan att någonsin nämna ordet GABA, som är det sätt på vilket Valium verkar. Du har haft enorm förskrivning av allt möjligt. Man brukar inte diskutera verkningsmekanism i sådana här sammanhang. När man sen sitter inför en patient så är det förstås många som påverkade av vad som skrivs i tidningar och så, får höra att psykisk sjukdom beror bara på dina levnadsomständigheter, livsomständigheter och kanske din barndom och sånt där. Och är då tveksamma, varför tycker du att jag ska medicinera, frågan om sin läkare. Och då tycker jag det är fullständigt rimligt att säga att nu vet jag inte, jag är inte en fluga i vägen på de samtalen, så jag vet inte hur man brukar formulera sig, men jag skulle själv mycket väl kunna säga att ja, vi vet inte riktigt vad depression beror på, men det finns ändå mycket som talar för att det finns, att det delvis är biokemiska faktorer, och ett skäl till det är att folk faktiskt blir bättre på de här läkemedlen, många, inte alla men många, och de här medlen går till exempel in och påverkar ett signal som heter serotonin, och vi tror att det kan vara involverat. Det tycker jag mycket väl man kan säga, för att det är sånt man bör säga, tycker jag, just i det här att informera patienten. Det här är vad vi tror oss veta. Om man formulerar sig som att ja, du lider av serotoninbrist, det måste vi åtgärda, precis som en diabetiker har brist på insulin, då går man för långt. Men om man uttrycker sig försiktigt och säger just att vi vet inte, men vi har skäl att tro, bla bla bla, så tycker jag det är helt kosher. Och att det står, jag har också sett det, var någon som indigerat skriver läkartidningen att det står på någon bipacksedel. Vem läser bipacksedlar? Det är väl ingen som läser.
Men du kan väl ge fan i att skriva det?
Men det är ingen som har ändrat den här bipacksedeln på 30 år, för det är ingen som förstår med medlen. Läkemedelsföretagen är helt ointresserade av dem. Så att det är ju ingen som marknadsför dem idag. Och du kan också, om man nu tror dessutom att marknadsföringen har spelat sån enorm roll för SSRI, varför fortsätter de då att öka fortfarande? Det är ingen som marknadsfört de här preparaten på hur många år som helst, och ändå fortsätter de. Så att de måste ju ha några andra, det är ingen som idag åker runt till doktorerna från industrin och pratar om serotonin. Det var länge, länge sedan. Så jag tycker inte det är en stor sak. Jag, som vi var inne på tidigare, att jag tycker i högsta grad att man överskattar, överdriver vad vi vet och inte vet. Det håller jag med om. Och det är klart, hade jag formulerat den här bipacksedeln så skulle jag inte skrivit att det är så. Men de här motståndarna överdriver detta, betydelsen av det. Som det här, att den här artikeln i somras då, som talar om att serotoninhypotesen inte hade kunnat bekräftas, att den skulle ha någon slags game changer och skulle leda till en ändrad behandlingspraxis, det gör ena löjan. Vi har, det enda som ska styra om man använder läkemedel, det är om de funkar och om de är tolerabla. Det spelar ingen som helst roll vad vi farmakologer tror om deras verkningsmekanism. Det kan man helt glömma. Det är bara hur de funkar som är viktigt.
Ja, faktum är att när jag pratade med Agnes Wold och sa att många är skeptiska till psykofarmaka, eller många och många, men ja, eftersom teorin om kemisk obalans då inte stämmer, så sa hon att så är det kroppsmedicin hela tiden, att väldigt ofta vet man inte vad en sjukdom beror på eller varför en medicin fungerar, eller varken eller, och då är det liksom ingen som klagar.
Ja, där har Agnes helt rätt. Så är det ju. Vi vet inte alls vad sjukdomar beror på heller, och inte heller varför vissa drabbas och andra inte drabbas. Det är ofta väldigt ofta så att om någon får en psykiatrisk åkomma, så tänker man till exempel en depression. Vad är det som har gjort det? Kan det vara när vi var barn att jag var försummad och ditt och datt, och mamma var så och pappa var så och sådär. Om någon kommer in med reumatoid artrit, så sitter ju inte doktorn och patienten och försöker fundera ut varför just jag har fått detta. Man vet inte. Varför får vissa Parkinsons sjukdom? Varför vissa vad du vill? Det är enstaka och sjukdomar där man kan se vissa samband. Det är klart, om du röker 40 cigaretter om dagen i 40 år och sen får lungcancer, är det väl troligen ett samband och sådär, men precis.
Eller
som
om du kramar ett barn som är influensa och får det själv, så
är det nog sannolikt ett samband, men precis som Agnes säger, vi vet väldigt lite om detta.
Jag tänker, på tal om den här serotoninhypotesen, så det finns ju premenstruell dysforisk störning, där är väl ändå effekten väldigt snabb, alltså kan bara på ett par timmar, så där kanske man kan tänk att det finns ett lite större stöd för att det kanske är någon obalans, eller?
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
För det första ordet obalans, de som framförallt talar om obalans, det är faktiskt kritikerna. Mm. I våra kretsar brukar inte tala så mycket om obalans, balans. Okay. Men biologisk dysfunktion brukar vi säga. Och jag får ett ganska långt resonemang i en bok som du noterade kanske, eller där texten, om det nu blir någon bok någon gång här. Men det här om att ibland kan det vara en normalfördelad fysiologisk variant som man har en extrem form. Det är inte direkt någon avvikelse, utan man är ovanligt mycket på en skala, va? Eller ska det vara en direkt avvikelse, en direkt dysfunktion. Det är lite olika på olika tillstånd. Men absolut, varför vi tycker premenstruellt syndrom är bland annat så intressant är just för att det är där är det en väldigt tydlig koppling till könshormoner, kvinnliga könshormoner. Det har ju med den här cykliciteten att göra, och det är ju så att de hormonerna utlöser ju de här besvären. Och det finns massa litteratur just på samspelet mellan könshormon och serotonin som ju är intressant, va? Och jag nämnde, sa aldrig det till när vi pratade om SSRI hos barn, men om det är så att de här medlen inte har ordentlig effekt för en puberteten, så är det inte jättekonstigt, för det kan bero just på att könshormonerna är så pass viktiga när det gäller serotonin transmission, så att det är så att ni kanske inte alls spelar samma roll innan man nått puberteten. Så kan det vara.
Mm. Du, ett annat argument mot läkemedel är att psykiatrin och läkemedelsbolagen ägnar sig åt så kallad disease mongering, det vill säga att man hittar på sjukdomar mer eller mindre för att kunna sälja läkemedel helt enkelt. Ligger det någon sanning i det?
Nej,
nej, okay.
Det gör det verkligen inte. Det ligger ingen sanning i det, det är tvärtom. Läkemedelsindustrin är exceptionellt konservativa, närmast förstockade när det gäller att snappa upp nya idéer. De är bara intresserade av, jag ska inte vara alltför generaliserande här och snacka ner industrin, men de är väldigt fokuserade på, har någon konkurrent kunnat tjäna massa pengar på den här indikationen, och har det inte hänt så är man väldigt tveksam. Jag kan ta några exempel. Dels själva depressionsindikationen, när Roland Kuhn av en slump märkte att imipramin är bra vid depression, då var initialt företaget väldigt ointresserat. För man hade hoppats att det skulle funka vid psykos, men depression är väl ingenting man ska satsa på. Där finns det väl inte en marknad. Till slut lyckades han ändå övertyga dem, och det blev en sensation. När det gäller de här andra nya indikationerna, där kan jag verkligen ge en inblick, för jag har varit med om flera av de här. När det gäller PMS var vi bland de allra första då, eller vi och några likasinnade i USA, då försökte övertala företag att det här är jätteviktigt och det här är en viktig åkomma och så. Och ytterst skeptiska, och så småningom tog de upp detta. Panikångest likadant, det var inte alls så att man kastade över den, utan det var enskilda forskare, till exempel Kjell Modig här i Europa, Donald Klein i USA, som lanserade detta, och så småningom långt senare togs det upp av industrin. Social fobi, det har jag själv aldrig hållit på med, men jag känner flera av dem som håller på med det. Det var precis samma sak där, det var enskilda läkare, psykiatrer eller forskare som gick till industrin. Sen så småningom då, när man har lyckats övertyga industrin och de har lanserat de här produkterna, då gör de förstås sitt bästa för att öka awareness. Så de till exempel ofta ser till att kvällstidningar skriver om de här indikationerna och sådär. Jag vet inte om du har läst en bok av Ingrid Karlberg som heter Pillret. Den borde du läsa.
Okay.
Den är jätteintressant. Det är hon som är akademiledamot nu och som tidigare också har skrivit om Raoul Wallenberg och sådär och om Alfred Nobel. Hon har skrivit en väldigt, tycker jag, bra bok om SSRI som heter Pillret. Där hon borde tala om den. Det är en bok som även konstigt nog SSRI-kritikerna brukar rekommendera. Men jag,
det jag tänkte. Men, okay.
Nej, den är inte alls. Den är ytterst balanserad.
Okay.
Jag hade chans att ge en del synpunkter på den innan den kom ut.
Det är därför den är balanserad.
Ja, men nej, hon är jätteduktig, skriver jättebra. Och hon åkte runt och talade med alla de relevanta personerna och intervjuade Arvid Carlsson och åkte till England och intervjuade Stuart Montgomery och sådär. Jättebra bok, tycker jag. Obalanserad, som sagt. Men hon hade inte från början någon anti, utan hon tyckte bara att det var ett intressant fenomen. Men hon bland annat påpekar just detta hur för det har varit lite hon intresserad tidigare, hur industrin lyckas få ut information om de här åkommorna, så att det är löpsedel, har du social fobi och sådär. Och så är det ju, så att när väl de här tillstånden ett läkemedel har godkänt, då slår du på stora trumman ett tag, va? Men det är inte så att de har hittat på de här åkommorna, och dessutom har åkommorna, om vi tar PMS, beskrivs det av Hippokrates ganska länge sedan, och sen någon som heter Trotula de Salerno på 1100-talet, man har känt till det hur länge som helst. Gynekologer är de som har försökt behandla PMS, och de har använt framförallt olika hormoner och naturmedel och sånt där, så det är verkligen ingen ny påhitt. Social fobi har beskrivits långt tillbaka, panikångest långt, alla de här tillstånden har beskrivits, så det tror jag inte alls på.
Okej, men för alla som har läst om den här opioidepidemin som du nämnde tidigare i USA och hur läkemedelsbolagen där har marknadsfört sig aggressivt, inte minst genom att använda sig av nya medicinska uttryck som breakthrough pain och
förfärligt.
Är inte det ett ganska såklart exempel på disease mongering?
Nej, det vet jag inte. Tillståndet smärta finns ju och fanns ju.
Men breakthrough pain, att det här ska du inte stå ut med.
Ja, kanske. Men det är en förskräcklig historia. Och det finns ju mycket i läkemedelsföretagens agerande som har varit tveksamt i olika sammanhang. Och det tycker jag ju absolut. Men när det gäller de här psykiatriska diagnoserna som oftast brukar nämnas när man talar om disease mongering i psykiatri, det vill säga social fobi, PMS, ADHD, autism, Asperger, det är verkligen inte några bolag som har hittat på dem.
Du, många som har avsett mig har testat en lång rad antidepressiva läkemedel utan resultat. Om det nu är så som du skriver i boken att de oftast är lika varandra och i regel utgår från de liksom första medicinerna, är det någon mening att testa nya preparat när man redan har testat många olika?
Det där är en fråga du ska ställa till en kliniker snarare än till mig. Många kliniker har sagt mig att om man först tittar, det finns ju såna här grupper som träffas på något trevligt hotell och så skriver de såna här konsensusrapporter av olika slag. Det är vanligt förekommande att man med så kallade key opinion leaders träffas och sådär. Och när man läser vad de som anser sig vara key opinion leaders skriver om behandlingsrefraktär depression, så säger de då att det finns inget evidens för att det skulle löna sig att byta preparat. Inte inom en viss grupp, men heller inte ens mellan grupperna. Så det är faktiskt en rätt allmän conventional wisdom i sådana här kretsar, är att det finns åtminstone ingen evidens för det. Jag tror inte riktigt på det, utan jag tror ju till exempel att om man bytte till amitriptylin skulle man ibland få effekt som man inte får av SSRI och så. Så jag håller inte med om det, men det är vad många sådana hävdar. Om du talar då med, jag har alltid i hela mitt liv kompenserat min egen ringa kliniska erfarenhet av att jag har interagerat väldigt mycket med psykiatrer, och jag har stor respekt för många svenska psykiatrer som både klokskap och erfarenhet, och de säger ju ändå nästan allihopa att visst är det så att man kan få, till och med om man går från ett SSRI till ett annat, kan man plötsligt få ett helt annat svar. Och än mer om man till exempel, om man går från SSRI till exempel till Voxra, som ju då verkar mer dopa men är, så kan man plötsligt få ett svar och så vidare. Och nu är det inte så att man använder tricyklika, men absolut, och till och med de gamla MO-hämmarna, ett väldigt underskattat preparat tror jag, det som heter tranylcypromin, Parnate, som då initierade psykiater vet att det ska man ha i bakfickan om inget annat hjälper, inte minst vid trötthetsdepression och så vidare. Det har mycket biverkningar och det får vara vissa dietrestriktioner som man tar det. Men så jag tror att det är så att vissa antidepressiva funkar bland andra inte gör det. Men jag har det finns inget bra evidensstöd för det.
Nej, men jag tänker på när man läser din bok så verkar det som att läkemedlens effekter i hjärnan skiljer sig åt väldigt mycket, eller relativt mycket i alla fall, om man ser till vilka receptorer som påverkas på vilket sätt och så vidare. Det verkar ofta som att ni trots allt blir förvånade när ni ser att en molekyl som är lik en annan beter sig rätt annorlunda ändå. Men också att mycket av hur läkemedel påverkar hjärnan fortfarande är helt i dunkel, helt enkelt. Och jag tänker att istället för att tänka på medicinerna i kategorier som SSRI, SNRI och så vidare, vilket ju verkar vara väldigt förenklat och kanske nästan direkt felaktigt om man läser din beskrivning, är det inte bättre att tänka på dem som kanske liksom nycklar med många olika taggar där vissa är mer lika varandra än andra, men att individens perfekta nyckel är just individuell och att det är bara att testa sig fram tills man i bästa fall då hittar rätt. Är det ett bättre sätt att se på det?
Många skulle tycka att du slår huvudet på spiken där. Det talas ju numera mycket om det som kallas precision medicine i olika områden, det vill säga att läkemedel att man ska individualisera terapin mycket mer än man gör idag och vilket passar för just den patient och sådär. Det är väl ett av de företeelser i forskningen som är lite väl hypad idag. Det är, men det ligger ju någonting i det och absolut kan man se det så. Och det är stora likheter till exempel mellan vissa SNRI och SSRI. Alla vaccin är väldigt likt SSRI och så vidare. Så att de här distinkta kategorierna håller jag med om inte stämmer. Däremot tycker jag finns det ju en del som avviker. Det här ketamin som har kommit nu, eller esketamin, det har ju en helt annan mekanism. Det är ju inte något monoaminergiskt medel. Det blockerar ju glutamatergiska receptorer och så. Så det är ändå något alldeles annorlunda. Vilket är, har ju piggat upp alla oss psykofarmakologer. Äntligen händer någonting, det kommer något nytt. Va? Men sen är jag ändå återknyta till det här. Vi talade tidigare om hur tidiga, primitiva och simplistiska de här teorierna från 60-talet var dopamin för mycket, schizofreni, serotonin för lite vid depression. Men sen dess har man ju testat väldigt mycket annat. Inom depressionen är det ju massa molekyler med andra mekanismer som inte har funkat, inte har levererat. Och likadant inom psykosområdet, massa besvikelser. Och det som står sig när röken skingras, det är fortfarande i hög grad de serotonerga medlen och de dopaminerga. Så på något sätt, jag upphör aldrig att vara med vilken enorm tur fältet hade i början. Man hade, det fanns visserligen premisserna för att göra massa skoja upptäckter fanns där i det att det fanns ett jättestort intresse. Man hade inte så mycket etiska regelverk att hålla sig till så man kunde testa vad man ville i stort sett. Det fanns ingenting effektivt så vad som helst som funkade var väldigt välkommet. Men ändå en ädra tur att man träffade på just de här medlen där i början. Och man kan säga att det hela, om man tänker sig så här kontrafaktiska historieskrivningar, hur skulle det gått om den franske kirurgen Labori inte hade råkat testa det här hiberal klorpromazin som ett narkosmedel, då hade han det inte nått psykiatrin, då i alla fall. Man hade inte förstått att det var effektivt för schizofreni. Då hade heller inte Geiger testat imipramin som de trodde också skulle vara bra vid psykos. Då hade man inte snubblat över den antidepressiva effekten av det. Då hade man inte fått SSRI-medlen. Då hade man kanske fortfarande inte haft någon behandling av tvångssyndrom, panik och så vidare. Jag brukar hävda att det ska resa statyer. Det är lite nesligt att det är en kirurg då, inte en psykiater som, eller en farmakolog som, utan Henri Labori. Det borde resas en staty av honom på alla större mentalsjukhus eller mottagningar. Utom honom vet jag inte hur det har gått. Det hade väl hänt så småningom, men det kunde ha dröjt många decennier innan detta. Och sen förstås Arvid Carlsson, en annan staty av honom.
Men du, jag tänker att just litium, som inte är ett läkemedel egentligen utan ett grundämne, en metalljon, är det som är än idag i någon mening är mest effektivt kanske av alla tillgängliga läkemedel om man ser det. Men är det inte något av ett misslyckande för er som håller på att utveckla nya molekyler och liksom hela tiden, att det fortfarande är...
Det är den psykofonens heliga graal, det är att förstå hur litium funkar. Det är många som skulle vilja det. Nej, jag vet inte det. Jag håller ju helt med om att det är... om man ska picka ut några psykofarmaka sätta på piedestal, så är det väl ska jag säga litium, klossapin, kanske klomipramin, föregång till Sari, de tre. Så är lite som hör dit, absolut. Nej, det är jättenesligt att man inte har gått på hur det verkar. Jag ska i morgon är det väl bara sitta med på någon sån här, när man disputerar numera så har man mittkontroller efter halva disputationstiden. Jag ska med på någon sån mittkontroll på KI imorgon som handlar just om en avhandling där man tittar på litiums möjliga verkningsmekanismer. Mm. Det är ju många som har gjort och det är jätteintressant. Jag skulle gärna forska mer på litium om jag hade haft kommit in på det. Jag har tyvärr aldrig hållit på med det själv. Men jag håller bara med. Det finns ju de som tror att de har, att vissa tror ju att det binder till vissa speciella enzymproteiner, enzymer och sådär. Så att det finns ju tankar, men jag håller med dig. Det finns inget... Det är ju så med...
Men det är också just att det är, liksom, det är väl världens äldsta ämne som uppstod vid Big Bang. Och ni har liksom inte lyckats överträffa det i era laboratorier. Nej, men är det inte lite nesligt det med, eller?
Det möter man borde testa helium inom psykiatrin också, för helium uppstod ju samtidigt och gammal är äldst, säger man ju. Jag tycker det är jättekul hela, och den historien har du säkert berört i din podd tidigare, så den drar inte hur man kom på det här med litium. Det är jättekul, den här australiensaren och sen Morgan Sko och sådär, som jag har träffat för övrigt. Det var mycket trevligt.
Jag har gjort en litiumdokumentär, ska jag säga. Så det har jag mycket.
Jättefestlig historia med Keida och de här maskinerna. Men jag tycker bara det är festligt att vi har det. Och framförallt är det fantastiskt bra medicin. Mm. Och det är ju överallt när det görs epidemiologiska studier, så är det ju två saker som slår en. Hur bra klossapin är och hur bra litium är. Till exempel gäller sån väldigt tydligt utfallsmått som död. Du sa tidigare idag att schizofrena dör mycket tidigare än andra, men klossapin förlänger faktiskt livet, trots även minskar bisarrt nog risken för kardiovaskulär död, trots att det är ju metabolt syndrom. Jättekonstigt, men så är det.
Ja, där lämnar vi Göteborg för den här gången. Jag påminner om att den som är sjukskriven eller har det mycket trångt ekonomiskt av andra skäl kan kontakta mig på Twitter om man inte har råd att betala för att höra det sista avsnittet, så ordnar jag det. Ni andra gör som över 250 anständiga människor har gjort innan er och blir patroner på den nivå som passar er plånbok. Jag kommer för övrigt att föreläsa lite grann framöver. Följ mig på Twitter om ni vill veta mer. Jag ska bland annat till Orsa nu den 16 maj, men följ mig på Twitter som sagt, så håller ni er uppdaterade om ni nu vill se mina jättelika biceps IRL, så att säga. Okej, ta hand om er nu, så hörs vi snart igen. Puss och kram, hej då!
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt, so throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.